Programmet 10-12 här i Radio Falköping åter i etern. Och som många av er har förstått genom alla program sådär, så har jag ju en viss förkärlek till ett band som heter Kiss. Och jag har ju pratat med Carl Linnéus och jag har pratat med Alexander Johansson om just detta ämnet. Och nu, mina vänner, så ska jag prata med en herre som heter Alex Bergedal som ska få berätta lite grann om en podd bland annat. Hej och välkommen hit.
Man tackar.
Kul att prata med dig, Alex.
Det är samma. Det är inte varje dag jag får prata med någon i Falköping, kan jag säga.
Nej, som ni då, kära lyssnare, hör på dialekten så är han inte ifrån trakterna direkt, Alex.
Nej, jag kommer ju från Helsingborg då. Och sen har jag varit runt lite i Småland och Blekinge också eftersom min fru kommer från Blekinge och sådär. Så att, men mest skåning i alla fall.
Ja, precis. Och anledningen till då att jag tänkte att jag tog ju kontakt med dig på Facebook här och skrev till dig att jag gärna ville göra en liten intervju med dig. För att ett nytt ämne, en ny liten programserie tänkte jag börja här och nu. Och det är just om poddar och poddradio. Och många som lyssnar här tänker att ja, men jag har ju hört podd förut. Jag vet ju, jag känner ju igen begreppet. Men vad är en podd för någonting? Kan inte du berätta det, Alex? Vad är en podd för något?
Jag kan ju mest utgå ifrån min egen, kan jag säga. Min podd heter Alex Room Service och handlar... Till början var det tänkt att den bara skulle handla om Kiss. Men jag har fått vissa påpekanden att den borde handla om andra band också. Den är inne på sitt femte år nu nämligen. Och den ökar stadigt hela tiden, vilket är väldigt lustigt. Men vi kan väl säga så här. Tanken med min podd var att jag frågade Carl Linnéus, min vän sedan 30 år. Och en annan kompis som heter Johan. Jag hade en idé eftersom Kiss släppte lite DVD-boxar för 15 år sedan. De hette Kissology. Och på de här DVD-boxarna fick man lite konserter men väldigt dåliga kommentarspår. Så då sa jag till dem att skulle inte, om jag sätter mig och pratar till en film och gör ett eget kommentarspår, skulle någon tycka det var roligt, tror ni? Och båda sa, ja men det låter kul. Så det var egentligen det som var tanken. Jag ville göra så att säga egna kommentarspår till Kissology DVD eller till Kisskonserter då helt enkelt. Så gjorde jag två sådana och märkte att det var jättemånga som tyckte de var roliga. Så gjorde jag nog en till. Jag tror jag gjorde tre där i början. Men sen slutade jag med det och pratade till video så började jag prata fritt istället. Och det jag pratar om är det som intresserar mig för stunden. Jag har liksom... Som jag brukar säga, jag har inga manus. Jag har väldigt få timmar av förberedelser. Samtidigt har jag ett helt liv av förberedelser, vilket är anledningen till att jag tycker det är roligt att prata om vissa detaljer. Därför blir det också högt och lågt. Senaste avsnittet nu som kom bara för någon dag sedan, då pratade jag om en enda låt som Kiss spelade live mellan juni 73 och april 74.
Vilken
är det? Den heter Acrobat och är på första Kiss-skivan heter den Love Theme from Kiss, men då är det bara halva låten. Men jag pratar om den låten och utvecklingen och första kända inspelningen, sista kända inspelningen och så vidare. Och det är precis så podden ser ut. Ibland handlar det om Gene Simmons Hollywood-aspirationer eller en turné eller en skiva eller någonting annat. Och ibland så är det snävt, väldigt snävt, väldigt sådär navelskådande om man säger.
Detaljstuderande blir det då, kanske lite grann.
Ja, knappologi är tydligen ett ord som passar in här, har jag fått lära mig på gamla dagar.
Ja, det är ett fint ord, verkligen. Men, och det kan man också märka då, Alex, om man läser den senaste boken där, Partners in Crime, så går ni ju in, både du och Carl går ju in mycket på det här med knappologi som du säger och detaljstuderande av olika alltså man kan ju nästan säga så här att det här bandet som vi pratar om nu, Kiss, är ju ganska bra på att blåsa upp sig själva och mer eller mindre förvanska historien lite grann, eller hur?
Absolut.
Och det genomskådar ni ju lite grann i boken här, eller?
Det är lite det som är tanken också, eftersom både jag och Carl har på olika sätt levt med det här bandet i 40 år nu nästan. Och till slut så blev man ju mätt på de vanliga skivorna och någon enstaka bok som kom på 80-talet och så vidare. Och den officiella historien som berättas i dokumentärer och så vidare. Det är alltid vinnarna som skriver historien och i detta fallet är det då Paul Stanley och Gene Simmons. Så att allt det som vi inser på 80-talet har vi ju nagelfart riktigt ordentligt och hittat mer information i och mer kärlek i. För det handlar lite om att vår kärlek stannar inte vid sminket, bomberna och att vi tycker några låtar är bra, utan vi är båda väldigt intresserade av bandet bakom bandet, drivkrafterna bakom bandet, företaget bakom bandet. Jag har varit fokuserat väldigt mycket på pengarna genom åren, var pengarna har kommit in, pengarna har gått ut. Hur har företaget Kiss behandlats? Hur har de själva behandlat? Hur har deras managers behandlat och så vidare? För att det är det folk sällan tänker på. För de flesta människor så är ju Kiss ett band i mängden. Som släpper lite skivor, som åker på lite turnéer och spelar lite live. Sen är det inte mer med det. Men precis som alla andra företag så är Kiss ett företag som drivs av vinst. Av ett visst mått av framgång och så vidare. Och då naturligtvis som gör stora felsteg. Och det är de här felstegen ofta som är väldigt, väldigt roliga att lära sig mer om. Speciellt eftersom bandet själva då hävdar att vissa grejer är felsteg. Och jag tycker inte att det är felsteg. Skivan The Elder till exempel, som jag håller som en av deras bästa.
Mm. Håller med dig. Håller med dig. Men är det svårt att få, för det är väl också någonting som man kan förstå när man läser böckerna och så vidare, att just att hamna bakom the front line så att säga, hamna bakom medlemmarna, utan ekonomin, företaget bakom, är det svårt att få tag i de där personerna och intervjua dem eller?
Inte om man ger sig attan på det. Och det är ju det som skiljer mig och många andra åt, det är att jag lägger ju ner i princip all min vakna tid på att försöka hitta den där adressen som ingen vet var det huset ligger, eller att hitta den där personen som vet någonting om detta. De allra flesta människor har ju riktiga liv med barn och huslån och sånt och har liksom inte möjligheten till det, men jag är en 12-åring i en 43-årig människas kropp med ekonomin som en 43-åring har också, som inte har några barn och så, och behöver inte ta ansvar för någonting. Så att jag har liksom tid och möjlighet att bara gräva ner mig i detta, och det är det jag gör. Så att det är svårt. Om man skulle börja från scratch och inte veta någonting om någonting, då är det skitsvårt. Men jag har jobbat med detta i över 30 år, har jag haft ett intresse som har gått förbi långt vidare än bara de här grundläggande fakta och skivorna och sådär. Så att det är liksom ett ackumulerat intresse under 30 års tid som har gjort att jag har fått tillgång till vissa byggnader och hus och hemligheter och så vidare, som jag då med glädje skriver om i böcker och pratar om i poddar och har med.
Ja. När, Alex, märkte du att det här är någon, för det första när upptäckte du Kiss, och för det andra när byggde du på det med det här fanatiska intresset som du har?
1981 fick jag min första kassett. Jag var 4 år gammal och kassetten var Unmasked. Och jag hörde musiken innan jag såg omslaget. Så jag gillade musiken först. Troligtvis för att mina kusiner sa till mig att det var bra. Och sen så såg jag omslaget på Unmasked, och då faller ju vilken 4-åring som helst. Liksom att det här är ju superhjältar och musiker i samma grej. Unmasked är ju skivan som har liksom en serie strippar som omslag. Det är helt fantastiskt. Ja, och då var jag 4 år och så slukade jag allt. Jag köpte okej-tidningarna, jag köpte några utländska tidningar, men jag hade inte så stor tillgång till sådana. Det var mycket tidningen Okej och tidningen Rocket som skapade mitt, det jag visste då, till mitten av 80-talet. Men sen kom en bok som heter Still on Fire, en bok på svenska som är unik i det att den har egentligen inget innehåll. Det är massvis av kapitel och text, men det står ingenting. Jag har dissekerat den här boken i min podd och jag älskar den. Det är den boken jag har läst flest gånger. Jag skulle tippa på 1000. Men det var för att jag hade ingenting annat. Jag hade inga andra kissböcker om den. Men det som fanns i slutet av den, det var ju då en diskografi, alla skivorna i kronologisk ordning, där nogsamt har suttit och kryssat vilka skivor jag har i min bok. Men efter det så kom där en lista på andra skivor, och jag kunde inte för mitt liv begripa vad det var för skivor. Det verkar vara någon slags konsertupptagningar på LP-skiva, och det var ju då bootlegs, piratskivor i folkmun. Och när jag fattade att det finns mer, det finns någonting här, det finns en värld bortom den som Kiss själva har berättat för mig. Där och då, måste vara hösten 88, så fick jag veta detta och sen åkte jag och fick se dem live första gången jag var 11 år gammal. Mm. Där och då fattade jag att okej, det här ska jag ägna resten av mitt liv åt att gräva i.
Det var som att öppna Pandoras ask, eller på att säga, eller öppna en dörr till något helt nytt, helt enkelt.
Ja, ja, verkligen. Mm.
Ja, jag känner igen mig, Alex, för det var samma när jag såg Kiss i Skandinavien 1980. Det var också som att öppna en dörr till något häftigt och så vidare. Så att, visst, jag förstår mycket väl. Men det här med bootleg pratar du om lite grann om de här. Mm. Och det är ju, kan man säga, en värld i sig. Mm. Det här med samlandet, inte bara skivor, utan det finns ju dockor, det finns kylskåp, det finns, ja, till och med jag såg nu att man kan begrava sig i en sån här kista. Ja. Ja, du kan nämna vad som helst egentligen, så finns det ju kissloggan på eller så vidare. Va? Mm. Hur ställer du dig till den biten då?
Jag tycker såklart att den är rolig. Däremot så blir den, idag är den lite fånig, men jag älskar ju allt som kom på 70-talet, för det, alltså Kiss var ju större än ett rockband, de var ju någonting helt annat, och det var därför det kom dockor och sovsäckar och golfpeggar och strumpor. Och sen så skalade de bort allt det när de tog bort sminket på tidigt 80-tal, så skalade de bort allt det där och ville bara vara ett hårdrocksband och släppa skivor och turnera, det var det enda. Men sen så kom de tillbaks 96, återförening med originalmedlemmarna, sminket på igen, och då kom nästa våg av prylar, och den vågen har ju aldrig sinat. Jag kan tycka att det är inte lika roligt idag. Den prylarna som kommer idag är ju inte lika roliga, och de kommer ju framförallt aldrig att betinga något direkt samlarvärde. Jag köpte faktiskt första vågen av nya kissdockor som kom där runt 98-99. Jag fick skänka bort dem sen för att de går inte att sälja. Det kom en miljard sådana dockor och alla sparade dem i originalförpackning. Så då finns det inget samlarvärde. Anledningen att det finns samlarvärde på gamla grejer är för att folk lekte med dem, till sönder dem och slängde dem precis som man gör. Och då får man ju försöka bevara det lilla som finns kvar. Så att, men jag tycker det är roligt. Jag uppskattar allt som kommer som det står Kiss på. Jag hoppas att alla dagens 10-åringar tycker det är roligt och så vidare. Jag hoppas att de får samma upplevelse som jag. För det är någonting jag unnar och önskar alla.
Mm. Jag vet att det här med samlarvärde är ju en sak, och det är ju nog så viktigt. Men någonstans kan jag ju känna, och det tror jag många av de här äldre fansen också känner, att alltså, musiken försvinner ju någonstans i allt det här.
På ett sätt gör den ju det, men det är ju ett val man väljer att se själv i så fall. För man kan ju alltid välja och strunta i att det kommer någonting som man inte tycker om. Mm. Så att det ligger nog mer hos individen än hos gruppen som prånglar ut det man tycker är onödigt. Och sen ska vi inte glömma, Kiss idag är ju nostalgiakt. Det har de ju varit i 25 år. De tappar ju hela sitt kreativa uttryck, försvann ju när de återförenades, så då slutar de göra skivor. Det kommer 3 studioskivor på 24 år. Mm. Så att de är en nostalgiakt som åker runt och är en cirkus idag. Och det är skithäftigt och det är kul för alla som älskar det. Men på 70-talet, så de tappade sin första våg av fans när de släppte Destroyer. Då tappade de här riktiga rotfansen som tyckte att Kiss är ett band för oss. De spelar i Wilkes Bar och de spelar i Portsmouth. Alltså spelar i småhålorna, för det är ingen annan som kommer dit. Men när Destroyer-skivan kom, då gjorde de en stadionturné på sommaren, och då tappade de en våg av fans. Sen tappade de nästa våg av fans när dockorna kom 78, och det kom en jättetönt science fiction-film som heter Kiss Meets the Phantom of the Park.
En klassiker.
Sen tappade de sin tredje våg av fans när de släppte I Was Made for Loving You, så att det går i cykler. Många tror att det var Dynasty och I Was Made for Loving You som fick dem att tappa en stor fanbas, men det är ju bara en del av sanningen, för de fick ju en ännu större fanbas tillbaka eftersom den låten blev en hit i hela världen.
Ja, sant.
Så att det ligger mycket hos individen, tycker jag. Och jag kan ju privat tycka att det där med kista och så låter ju lite märkligt. Ja, men jag väljer bara att inte bry mig om det. Det är det enklaste. Och sen vet jag att Dimebag Darrell i Pantera, han som blev skjuten, han är begraven i en kista. Det var hans högsta önskan. Och vem är jag att sätta mig över det? Jag tycker det är galet. Nej. Det kan inte jag göra, liksom. Det.
Nej, absolut inte. Och vad man inte får glömma heller, Alex, det är ju det att numera så är ju, som du säger återigen, så är ju Kiss ett tillbakablickande band. De gör ingenting nytt, utan de åker ut på turné och de gör folk glada med sin musik som de har spelat sedan långt tillbaka. Och det måste man ju ha med sig, givetvis.
Det får man ha med sig, och det får man ju respektera. De har en karriär som, de är snart på 50 år. Det är väldigt få band. Jag menar, ta ett band som Rolling Stones som då är ute och turnerar en gång var sjunde år ungefär. Men de har ju pausen i 7 år. Kiss har ju aldrig tagit en paus. Vi har ett par år som de har varit lite mindre aktiva. Men har det inte kommit en skiva, som 1989 gjorde Kiss ingen turné. Men det kom en skiva och Paul Stanley gjorde en soloturné. Så att det hände ju ändå någonting det året liksom. Men de har aldrig lagt av, de har aldrig stängt dörren. Och det är ju, jag vet inget annat band som är så aktivt. Sen finns det säkert småband som har funnits lika länge och sådär, men inte på Kiss-nivå. Och det tycker jag är coolt.
Om vi kollar lite grann på din podd igen då. Du, vad sa du, är det femte året du håller på med din podd nu, eller?
Femte året, det är helt vansinnigt. Jag satt på en liten lägenhet i Helsingborg för 5 år sedan och hade den här idén. Och nu har jag då flyttat runt i halva södra Sverige i olika lägenheter. Men jag har fortsatt med podden, så att nästa avsnitt i mars blir nummer 70 och i maj så fyller podden 5 år. Jag fattar ingenting hur
det har tiden vägen. Till.
Jag fattar ingenting. Det är helt jättemärkligt.
Vad behöver du för att göra en podd, Alex? Vad behövs?
Inspiration. Jag får en idé. Och det kan vara allt ifrån någon som tycker något på mig. Jag har en Facebook-sida och lite sånt för det här. Och det kan vara någon som, borde du inte göra detta? Och så fångar det mig i exakt rätt ögonblick. Bara, jo, det borde jag. Och så gör jag någonting med det. Jag har ju haft vissa poddar där jag har tänkt, ja men idag blir det Creatures of the Night, tror jag. Och så startar jag min lilla inspelningsmaskin. Och känner Lick It Up rinna över mig. Och bara, ja, det blir den istället idag. Så att det är bara inspiration, och det är därför jag har ju inga sponsorer och jag har ingen sån här Patreon och sånt. Därför att jag gör det bara för att jag tycker det är så jäkla roligt. Och jag tycker det är skitkul att folk lyssnar, men jag gör inte det för att folk lyssnar. Jag gör det för att jag inte kan låta bli. Och därför vill jag också känna den dagen inspirationen är slut. Den dagen jag känner, nej, nu är detta en hemläxa. Då vill jag bara kunna säga att nej, nu är det färdigt. Nu är det slut. Nu blir det inte mer. Och det tycker jag är rimligt att kunna begära, eftersom jag, som sagt, jag har inga sponsorer eller sånt som förväntar sig leverans eller något sånt, utan det är ren inspiration, tycker bara det är kul.
Vet du ungefär hur många lyssnare du har? Kan man kolla sånt eller?
Ja, det är lite märkligt. Alltså, man hostar en podd på ett ställe. Podomatic använder jag mig av. Det finns många. Och det betalar jag en viss summa för per år. Eller jag får lite hjälp av några som är snälla. Tycker det är roligt att vara med, typ. Mina lyssnare. Så där får jag lite statistik. Och sen får jag statistik från Spotify. Vilket är den enskilt största maskinen för att lyssna på min podd. Och andra poddar, så. Men även iTunes. Så att när jag slår ihop allt det här, så har jag ungefär nu, och det går lite upp och ner, men om jag slår ut det så har jag 15 000 lyssnare i månaden, för att jag har typ 200 000 om året. Alltså men det är svårt att säga lite vad som, det är många som lyssnar om och sådär. Jag vet inte riktigt hur de här algoritmerna räknar. Nej. För de är väldigt snåla med att släppa in mig i djupalgoritmerna för att förstå hur statistiken ser ut. Men tills vidare så går jag på de siffrorna, och det är ju fullständigt vansinnigt.
Härligt, vad kul. Ja. Jättemånga lyssnare, och förståeligt i och med att intresset fortfarande är stort för Kiss. Så är det ju.
Och det lustiga av allt är, alltså det konstigaste av allt, det är... Jag fick så sent som mycket. Det är så många som skriver, och det är roligt, som hör av sig och vill tacka för podden och det ena med det tredje. Det är jätteroligt. Och då är det en skrev häromdagen, jag lyssnar mer på din podd än jag lyssnar på Kiss idag. Och det blev jag helt, ja, det fattar jag inte. Och sen var det jättemånga som har sagt att jag har ju inte lyssnat på dem på 20 år. Men efter att jag blev tipsad om din podd, så har jag lyssnat på några avsnitt, så har jag börjat lyssna igen. Och nu fattar jag, nu uppskattar jag skivorna jag inte tyckte om för 20 år sedan, för att du har berättat så bra om dem och sådär.
Det är ståpall på den nu.
Det är ju, alltså jag fattar inte, för jag förstår inte vad det är jag gör. Jag startar min lilla Zoom H2-inspelningsmaskin. Jag pratar lite om låten Hard Luck Woman, varför de spelade den live 3 gånger 1976. Och sen så lägger jag ut det på internet och så blir folk glada. Det är, jag förstår inte det, men jag uppskattar det och jag älskar varenda sekund av det. Mm,
och jag tror inte det ligger någonting i din entusiasm i ämnet också, kanske lite.
Det är det de säger. Det är därför jag får åka runt hela landet och föreläsa. Jag åker ju hit och dit och folk som bokar mig, jag var ju i Ljusdal förra året, jag har varit i Trondheim och nu ska jag till Avesta och prata, och då ska jag prata om Unmasked. Alltså, ja... Folk hör av sig. Hur mycket ska du ha? Vi har en lokal här och så vidare. Så åker jag runt och pratar. Och så kommer det folk.
Där hör ni alla ni som lyssnar och ni som har möjlighet till att boka lokal och så vidare och kanske har någon förening. Boka in Alex varje dag till eran lilla träff så att säga, så kommer han och berättar om podd och Kiss och så vidare. Vi ska också göra så att vi ska hurra. Eller jag ska inte hurra nu, Alex, men du fyller år idag. Så att grattis från oss här på Radio Falköping till dig.
Man tackar.
Nu önskar jag dig en väldigt bra dag och hoppas det går bra med både podden och med föreläsningar och sånt framöver här, Alex.
Tack så mycket. Jag får ju säga det, eftersom du tyckte ju om boken, sa du. Jag och Carl är ju faktiskt nu i the starting throes av att skriva uppföljaren. Så det kommer en bok till. Och den kommer att bli minst lika rolig och full av knepigheter.
Och det glädjer den här programledaren, Roger Andersson. Så enkelt är det. Tack så jättemycket för det. Ha det så bra, Alex. Och vi hörs säkert framöver också.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.